A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Special, special, specialistona, baby. Specialistona, baby. Så jäkla bra.
Välkomna till Specialisterna podcast. Idag så har jag den stora äran att presentera Anton Magnusson och Elinor Svensson.
Tackar, tackar.
Och själv heter jag Simon Järnfors.
Mm. Ja, det gör du.
Ja, det var ett tag sedan du var med, Elinor.
Ja, det var det. Det... Jag har tjatat och tjatat och tjatat.
Ja, nej, men det är nästan ett år sedan kanske.
Kan
nej,
så länge sedan.
Nej, ett halvår sedan.
Ja, ja. Det var det nog med. Mm. Men har vi... Det är roligt tycker jag ändå att hoppa in lite då och då.
Ja.
Och alla ska få vara med.
The wildcard. Det är ett motto i Specialisterna podcast. Alla ska få vara med.
Som plus att nu bor du i Stockholm, ja. Du har haft en period som skåning.
Japp, yep. Den är över nu.
Ja, nu bor du här.
Mm. Yeah.
När jag var på väg hit, för ni har ju spelat in ett arkivsamtal.
Ja. Yep.
Vi är hos Simon, i Simons lägenhet.
Ja.
Så när jag var på väg hit så fick jag sms. Är det okej om... eller så kan Elinor vara med då i Specialisterna. Så svarade jag först på skoj. Så nej, helst inte. Kanske en annan gång. Och sen så svarade jag då, hahaha, klart hon ska vara med. Och sen när jag gick då från tunnelbanan hit så tänkte jag så... För jag fick inget svar på det. Så då tänkte jag att jag är beredd nu på att... Eller när jag har gömt sig på toaletten och att jag ska komma in då och fråga var är Elinor? Och så säger Simon, nej men du skickade att hon inte skulle vara med. Nej men jag skickade två. Och att Simon då har raderat det här ha-ha-ha från sin feed. Nej, då kom inte det fram. Nej, för hon blev jättesur eller något sånt skulle Simon då säga till mig. Men att jag då direkt bara skulle säga så här, så hon är inte på toaletten då, så skulle jag gå in där. Att jag var beredd, jag hade det scenariot i huvudet.
Oj!
Nu blev du chockad av att det inte var så.
Jag blev lite besviken på det.
Du tror mycket om oss. Jag fick inte ens höra det här skojiga svaret.
Aha, alltså, nej,
jag visste inte att Simon hade frågat dig om det var okej.
Nej, jag tänkte så här, jag tänkte skämta och skriva så här. För det var ju bara en sekund efter jag hade skrivit det som du skickade ha-ha-ha.
Ja.
Då tänkte jag skoja och skicka, nu har jag redan sagt det eller något, att du inte vill det.
Ja. Och så ni tänker ändå helt likadant.
Men sen så var det väl att jag hann inte skicka något.
Nej, ni hade kanske trevligt här.
Ja.
Mm.
Ja, vi hade saker att prata om, va?
Ja. Mm. Nej, jag är inte alltid i centrum. Det får man ju lära sig.
Ja, det får man... varje dag förstår man det mer och mer.
Allting handlar inte om mig.
Det har varit lite svårt för mig att hantera det att Anton inte är mitten av universum.
Någon som vill plugga någonting innan vi kör igång med veckans tema?
Gärna det. Då vill jag plugga två saker och sen komma med ett spännande avslöjande.
Okay.
Då pluggar jag först. Specialisterna Comedy Club. Vi har premiär nu den 16, alltså på torsdag. Dovas bar, Skanstull i Stockholm. Vi kör varje torsdag hela säsongen. Specialisterna Comedy Club. Stockholms bästa stand-up-klubb.
Du ser lite rädd ut.
Ja. Sen 24 och 25 februari, alltså fredagen, lördagen den 24-25 februari, så kör jag min Mafia Superweekend på Scandic Malmen här då i Stockholm. Så kom gärna dit något av de datumen och titta. Sen till det spännande avslöjandet. Jag och Bög Jimmy, vi har satt ihop vår helt egna humorföreställning. Den heter Anton, den heter En afton med Anton och Bög Jimmy, med taglinen En humorföreställning om en osannolik vänskap.
Är det sant?
Ja. Vi kör den 4 april i Malmö på Nöjesteatern. Sen är det den 12 april i Göteborg på Henriksberg. Och sen den 26 april i Stockholm på Bunden Bar. Så köp biljetter. De finns på underproduktion.se/biljetter. Där finns även biljetterna till specialisterna Comedy Club. Det var det jag hade att plugga. Och vet man inte vem Börje med, får man jättegärna lyssna på min podcast, Anton Magnusson podcast. Tack.
Okej.
Okej.
Jag kommer till Lund den 21 februari och kör på Humorfalangen. På mejeriet. Det blev skoj. Och så har jag och Camilla Fågelborg, även känd som Camilla, du har spridit sig till skelettet Fågelborg av Anton. Vi har startat en stand-up-klubb på Rost, Café Rost på Volmar Yxkullgatan.
Våldtäkt Yxkullgatan.
Jajamän. Där har vi en klubb varje onsdag, första onsdagen i månaden. Inte varje onsdag, första onsdagen i månaden. Kom dit, det blir skoj. Jag har en podd, jag gör podcast. Jag har ett band, det heter Dave Cave. Jag heter Jas 39 Kuken på sociala medier. Boom!
Då är det min tur.
Ja.
Jag ska på turné med Peter Wahlbeck i vår, i maj. Så det finns, i maj finns det då, då ska vi köra standardföreställningen Free as a Bird.
Ursäkta.
När vi började prata om det här, jag och Peter Wahlbeck, så att vi ska köra en stand-up föreställning, så sa jag till honom så att ja, men så kan vi kanske liksom spåna lite på vad, om vi ska ha något tema eller något namn och sånt där. Och en normal människa hade väl sagt så, ja men det kan vi tänka lite på. Men han svarade direkt bara så, ja, har ni det? Free as a bird, tycker jag den ska heta. Free as a bird. Så skitbra, det kör vi.
Wow, vad bra. För det är sant också.
Free as a bird är sant.
Ni är fria som fåglar. Ni är nästan friare än fåglar. För ni har mänskliga rättigheter, det har inte fåglar. Men å andra sidan så kan ni inte flyga utan flygplan. Så det kanske är plus minus noll.
Fåglar har inte samma ansvar heller.
Nej,
just de har fågliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter, det har inte de. De har fågliga skyldigheter.
Ja, men vi kör i alla fall i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Linköping. Så bor du i närheten av de städerna, surfa in på gardenfors.se och köp biljetter innan de tar slut. För det kan få komma.
Ja, då, det var
pluggrundan
och den var klar, eller?
Ja, Patreon har vi också, specialisterna podcast. Chippa in
patreon.com/ja.
Bara
podcast. Ingen podcast faktiskt.
Då kastar vi oss handlöst in i veckans ämne, som är våld i nära relationer. Det är så cyniskt att det är fast man skrattar åt fenomenet våld i nära relation. Ja, vi började väl lite med att när vi väntade på att Anton skulle komma, så pratade vi lite om att både jag och Elinor, när vi gick typ i skolan, för min del kanske det slutade någon gång i högstadiet, så slogs man lite på skoj med sina kompisar. Och det kunde bli ändå, det kunde ändå vara lite obehagligt ibland.
Japp. Ja, min sån period var ju gymnasiet.
Ja, jag kanske glädde av lite i gymnasiet också. Ja, för min del.
Ja, folk var ju lite rädda, va? Och det var ju inte så att jag startade slagsmål på stan med folk som jag muckade gräl med, utan det var mina nära vänner.
Du bara gick fram och gav en hård knytnäve på axeln, eller?
Det kunde vara om man tjafsade om någonting, så kunde jag på skoj vrida deras arm.
Tusen nåla?
Nej, nej. Alltså hela armen. Som ett polisgrepp i princip. Ja. På skoj då. Tills de hade extremt ont. Och så snälla sluta, så sa jag, säg att jag hade rätt. Och så hade jag kanske inte rätt. Och så. Sådana grejer.
Utpressnings nästan. Tortyr.
Yeah. Ja. Generellt var jag väldigt maktgalen i gymnasiet, så det kan ha hängt ihop med det också.
Mm. Vad tror du det berodde på?
Jag tror att det berodde på att jag för första gången kände lite popularitetens sötma.
Du, här du blev minimaktgalen liksom.
Var du opopulär som barn?
Ja.
Och sen så vände det lite?
Inte egentligen. Jag fick väl större bekantskaps. Ja, nej, men jag började hänga i lite större kretsar kanske. Det är just den här ger ni feministerna bränsle, va? Vi går och lyssnar på detta, bara, här är en tjej som inte får en syl i vädret. Killarna säger pattar och pattar.
Jag tror vi har gett feministerna rätt mycket bränsle. Feminister. Vad är en feminist egentligen? Är jag feminist?
Jag älskar att säga feministerna. För det säger, det antyder extremt mycket att jag inte är en del av den här smörjan. Slutcitat. Men... ja, nej, men jag började hänga med fler folk. Framförallt folk som jag tyckte var balla. Mm. Så jag började känna mig ganska ball själv.
Mm.
Balla sen, som är roliga eller balla som är coola?
Coola.
Coola, okej.
Okay. Och Hampus Algotsson, komiker och klubbarrangör. Han gick på samma gymnasium som jag.
Mm.
Och han gick ett eller två år under mig. Och skolan hette C4. Han och hans kompisar brukade kalla mig och mitt gäng för C4-eliten. Mm. Och det var inte en komplimang.
Det här var det sarkastiskt.
Ja.
Ja.
Men det var det sarkastiskt att ni inte var elit.
Ja, vi tyckte så mycket att vi var eliten på C4. Så det var så, wow, nu kommer C4-eliten.
Vad som min kompis, snygge George, han gick inte i samma klass som mig. Så i skolkatalogen, när hans mamma bläddrade igenom skolkatalogen och kom till vår klass, alltså min klass, han gick inte i den då, så sa hon, en specialklass. Och vi var så fula, alltså hela klassen. Ja, men det var en sån, om ni tänker trasdockorna liksom.
Lite trasiga och knasiga.
Ja.
Jag tänkte på den, alltså den tecknade filmen, Trasdockorna.
Ja, det var en serie väl?
Mm, tecknad filmserie.
Mm.
Det var ingen serietidning.
Nej, just det.
Men just det. Att det är så att när någon är knasig, det kan man ju vara liksom. Mm. Det är ju lite crazy. Men trasig, det låter som mörkt.
Ja.
Det säger man ju om folk som är utsatts för övergrepp och att djupt traumatiserade. Med lite trasig.
Ja, om någon har en trasig bakgrund, då är det inte så lite knasig. Det är väldigt sant.
Trasiga själar brukar man ju säga.
Frågan om det är en omskrivning för det, att det egentligen är så barn som är utsatts för övergrepp då, som ska spela så de här trasdockorna som är lite trasiga och knasiga.
Oj, vad mörkt. Ja, för den är redan ganska obehaglig.
Jag minns den sången går ju så
lite trasiga
och knasiga är vårt trasdocksgäng. Och sen är det någon textrad som lyder vi sitter alla i samma båt. Något sånt.
Mm.
Ja. Och då har jag inte, förstått metaforer och så. Så i själva introt så är det att de åker ner i någon kärra. Alltså att alla trasiga dockor hamnar i en kärra med hjul på. Så jag störde mig så mycket på det, men det är ju inte en båt, det är en kärra.
Du förstår inte metaforen att de alla hade blivit utsatta för sexuella övergrepp och i samma situation. Mitt starkaste minne från trasdockorna, det fanns ju en fransk trasdocka.
Mm.
Och han vid något tillfälle hamnade i en leksaksaffär. Och så var det ett barn som skulle köpa honom. Men i sista sekunden bytte mot en uppskruvningsbar hund. Som kunde då gå och säga Vive la France! Vive la France! Och den kollade vi på hemma hos min kompis. Och det var så här, vi var kanske lite för gamla då. Vi gick i lagstadiet så. Men sen kom hans storebror in genom dörren som är 2 år äldre. hade varit någon annanstans och sa när han öppnade dörren: Vivla Frans, buff, buff, Vivla Frans, buff, buff. Det hade han också sett det till. Men våld i nära relationer, eller ja, det blir mer så här skojvåld med kompisar.
Ja, men det är ju i nära relationer, ja, ofta. Man har ju nära relationer till sina vänner.
Ja, det har man ju. Jag kommer ihåg ett, när jag gick i, det här var nog mellanstadiet eller lågstadiet, kommer jag ihåg ett. Nej, det måste nog, det var ett så här arkadspel i Bollhuset i Lund, där jag för övrigt tränade judo. Där hade de ett gatukök precis väldigt nära. Där de hade ett tv-spel, var det nog, i liksom en sån här arkadmaskinen stående. Och jag märkte att om man drog ut sladden och satte in den igen, så började den bara, och om man väntade på introt skulle sätta igång, så började den räkna upp credits liksom. Efter varje gång introt hade visats så fick man en gratis testcredit. Det är nog bara för att de ska testa så att det funkar liksom. Men då blev det ju att man drog ut sladden, stod där och hängde lite, fick ett gäng credits. Sen kunde man spela gratis. Och jag var ju punk då som barn. Så det var ju liksom en våt dröm lite att kunna spela ett och temat på spelet, det var lite så här egyptisk tema. Alltså folk gick ungefär som man tänker såna egyptiska hieroglyfer. Så gick de på sidan och så slogs man med olika karaktärer. Du kanske vet vilket jag pratar om.
Nej, men jag kände igen det lite när jag såg hur du, att, för du gjorde den här typiska hieroglyf-posen,
där man böjer när man händerna, har
ja, precis, händerna ut åt varsitt håll liksom.
Men jag kallade spelet medeltida gatuvåld.
Medeltida.
Snyggt.
Och det var ganska mycket jag och Kalle Törn som brukade gå dit och spela det. Och sen så hängde vi hemma, vi var ganska små då, men vi hängde hemma hos Kalle Törn som hade så här, nästan som lite gympasalsinrätt i källaren, i gillestugan lite. Det fanns lite sådana ringar man kunde hänga sig i, kanske en lian. Och det passade rätt bra då för att leka medeltida gatuvåld. Så man kanske hängde sig en lian och gjorde en hoppkick mot sin polare. Fast jag blev så inne i det så att jag blev lite extra våldsam. Det var liksom, till slut fick det bli då Kalle och Simon Persson mot mig. För att jag, och då skrek jag medeltida gatuvåld och så liksom hoppade en lian och bara gav. Ibland kan man träffa en hård hoppspark i bröstkorgen på någon. Och det, till slut blev det också så att det var jag gick lite över gränsen.
Ja, men det är så konstigt att tänka sig, för att du är ju raka motsatsen idag. Alltså jag har väldigt svårt att se dig liksom
hoppa en lian och skrika med till gatan.
Det är så jävla lame att sköna typ hadoken eller något så här sak man skriker.
Med till gatan.
Nice.
Nice. Det är roligt. Men ja, man tänker inte dig som någon slags våldsverkare.
Nej.
Nej, jag har väl lugnat mig ner med avsevärt.
Hur kanaliserar du det? För jag tänker att man, alltså du har inte börjat meditera liksom.
Nej.
Man tänker att man ändå har det lite i sig någonstans.
Men det är lite en, jag har läst på om det här. Och innan så trodde man ju att man hade en ilska inom sig som man var tvungen att föra sig på något sätt. Vissa kanske gick ut i skogen och skrek, eller vissa kanske tränade kampsport eller slog på en boxsäck.
Vem gick ut i skogen och skrek?
Ronja Rövardotter.
Jag tänkte också på det.
Vårskriket.
Var det för att hon skulle misshandla
folk? Min farmor och sånt har pratat om det också, att det kan vara skönt att bara gå ut och skrika i skogen. Men sen så läste jag någonstans att det här med att få ut ilskan, att det bara föder mer ilska. Att det är en myt att man liksom får den ur sig. Utan att du lär dig bara då, om du till exempel tränar kampsport och förordar din ilska, så blir det egentligen bara att du får närmare till ilska, att du har lättare att komma in i de känslorna.
Mm.
Och ifall du bara försöker låta det rinna av dig och så skiter i det, så blir det lugnare.
Ja.
Och det blir lite den vägen jag har gått, och jag känner att det har funkat.
Mm, det låter mer logiskt faktiskt, att man blir duktig på att låta saker rinna av en.
Ja,
ja.
Men att man, det är det här att man liksom samlar på sig och sen rinner över, att det inte riktigt...
Nej.
Ja, för jag har ju svårt att tro att människan är konstruerad så från början, att man har ett visst mått av
droppen
våld
som får börja och rinna.
Att man skulle, att det skulle vara en mänsklig funktion, att man måste bruka våld till viss del, utan det är ju väldigt logiskt att...
Mm. Det enda jag skulle kunna tänka mig, alltså i stressade och pressade situationer, att den här droppen känns, där tycker jag det känns logiskt att man liksom, att det kommer en sak på en sak på en sak, och till slut så klarar man inte av det, och så blir man utåt agerande då.
Där är ju att man kan skrika och kasta någonting i väggen.
Ja,
men det kanske är ännu bättre då att bara så, nu slappnar jag av och lugnar ner mig.
Ja.
Men
för jag berättade om detta för dig när vi spelade in arkivsamtal, Simon, om att man var våldsam i gymnasiet. Så, och så kände jag en stor skam inför det, den tiden i mitt liv. Liksom. Och då sa du att du också hade gått igenom lite samma sak. Ja. Och då blev jag väldigt lättad. För det känns...
Du är inte ensam.
Nej, och det känns bra. Mm. För det tycker jag är en så... Jag tycker det är fult att bruka våld för att lösa konflikter. Jag tycker ju själv att det är extremt efterblivet beteende. Ja. Liksom. Men har du också varit där, Anton?
Ja, men inte att man använder våld för att lösa en konflikt riktigt. Alltså antingen så har det i så fall varit ett riktigt bråk.
Mm.
Och då har det sällan varit med en nära vän. Utan då har det varit någon man liksom ogillar. Att man hamnar i bråk i skolan. Och det var väl upp till 6-7 så hamnade jag rätt mycket i sådana bråk. Och jag hade ju brottats, så jag brottades då gärna istället för att slåss. Men sen... men med vänner och sånt så var det mer att det var en grej. Mm. Att nu är det liksom inte slagsmål, utan det var ofta mer brottning. Och det satt i hela vägen upp i 20-årsåldern, tror jag. Sen efter det så började man få så ont dagen efter att det inte var värt det. Att man...
Ja, men jag kommer ihåg, man hade ju så här, när man var i högstadiet, gymnasiet, så kunde man ju så här, jag sportade lite då, eller så här, gick på karate och judo innan dess. Och, så här, och man gjorde väldigt mycket grejer som gjorde rätt ont. Man var rätt van vid, om man kanske liksom klättrade i träd eller bara hoppade någonstans. Mm. Alltså så här, det gjorde inte så mycket om man hade lite skrapsår och blåmärken och hade ont. Så här, nu är jag mycket mer bekväm. Jag tycker det är skitjobbigt att ha lite ont.
Ja, exakt.
Nej, men det var ett mycket så här skojslagsmål också. Man kanske bara hängde i någons föräldrars källare och så liksom brottades man lite och boxas lite.
Så var det mycket. Vi brukar vara i min kompis Jerrys källare. Då brukade det bli brottning och så. Han hade ju ett specialgrepp. Det kallades att göra en Jerry. Jag vet inte om jag har pratat om det i någon tidigare podd.
Inte vad jag vet.
Men att göra en Jerry, det är att man ligger, om man tänker ungefär skavfötters, kan man säga. Fast tar man tag runt ankeln med båda händerna.
Runt foten
på på den andra personen. Och drar den personens ben till sig. Så man ligger ner på rygg båda två. Och man drar den personens ben till sig. Då har man hans häl i bröstet ungefär. Och sen så kör man då upp sin högra fot och tå i hans röd. Det kallades att göra en järn.
Alltså utanför byxorna.
Utanför byxorna, men man trycker så.
Benet glider in i själva
precis. Han måste då lägga hela sin kraft på att spänna skinkorna. Så han kan inte göra något annat. Liksom. Han ligger helt... han är till råttorna, så att säga.
Till råttorna?
Ja.
Jag har inte hört uttrycket innan.
Inte heller.
Ja, det är att man är liksom... Har ingenting.
Lämnar det åt sitt öde.
Okay.
Ja.
Eller?
Ja, jag har svårt att hitta någon exakt översättning. Men Och så trycker man bara upp foten i, och ibland så kommer man in liksom.
Kom in i själva anus.
Ja, så man är runt
eller nasalt
kanske inte i anus, men ändå liksom att man trycker upp liksom. Det beror ju rätt mycket på vad de hade för byxor och så också.
Ungefär men... som att köra upp ett finger fast när någon har, om man har ett kondom. Ja. Så kör in kuken fast med kondom.
Ja, så det gjorde vi ofta.
Varför ser det så äckligt ut?
Jag tycker det är väl konstigt att det alltid ska vara något som ska in i rövhålet. När det är killar som bråkar.
En gång så blev det jag och Jerry mot Bög-Jimmy. Och detta var innan han hade kommit ut då.
Han kallades bara Bög-Jimmy, ingen visste varför.
Kallades han Bög-Jimmy innan han kom ut?
Nej, det gjorde han inte. Nej. Men då var det att så här, jag satt bakom honom med benen runt hans bröstkorg liksom, och klämde åt. Mm. Så att han, ja, men det gör ju ont och sådär. Och samtidigt som Jerry gjorde en Jerry på honom. Det var så tvåfrontskrig då. Så det var först senare som vi förstod det var ju kanske en liten fantasi för honom.
Nej.
Medan
en annan kille håller fast honom bakifrån. Nej, jag tror inte
det. Nej, det är ju egentligen ett, alltså så i retrospekt det är ju ett övergrepp då i retrospekt.
Du tänker att för att han var bög så blev det ett sexuellt. Det är jättekonstig logik.
Nej, men i retrospekt generellt.
Som att en tjej, om hon visade sig vara heterosexuell, så då var det ett övergrepp. Men om hon var läpp så var det bara en skoj.
Det betyder ingenting. Men, då har penetration ingen
betydelse. Nej, men egentligen att alla Jerrys var ju då övergrepp egentligen på något sätt.
Bara för att det hade något alltså, sexuellt.
Ja, det var ju inte sexuellt.
Det måste inte vara ett sexuellt övergrepp, det kan vara ett övergrepp.
Men det var ju någon, men den allmänna homofobin spädde ju på det jobbiga med en Jerry.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte också det att när du berättade att ni ofta var hemma hos Jerry och brottades i källaren. Ja. Jag bara, låt det bögigt.
Jag vet, jag gjorde den en gång på gymnasiet på en kille som kallades Seger. Han var lite så cool kille. Så var det lite brottning i skolan, blå blev det. Men han, liksom, vi kände inte varandra direkt. Han kom från en annan stad och sådär.
Men du körde upp din fot i hans.
Ja, jag gjorde en järn på honom då. Men då, den minen.
Jag har inte att säga, jag gjorde en järn. Jag går nästan lika snabbt så jag kör upp foten i handen. Det låter lite bättre.
Men det var som att han liksom fattade inte vad det var som hade hänt. Och han gick, alltså när han gick därifrån, att han, det var som, han kunde inte förstå. Han har ju aldrig varit med om en järn. För mig var det ju så, ja men det är ju en del i brottning liksom. Att man kör upp en fot i röven på den man möter.
Var det en del i brottning? Du gick på brottning också. Du vet att det inte är tillåtet grepp. Men du trodde kanske.
Men apropå så här lätt homoerotiska inslag. Det var kanske inte så våldsamt då, men vi bröt mycket arm i kanske så här lågstadiet och på fritids och sånt där. Mm. Och då hade jag sett någon på TV, tror jag det var, som gjorde ett trick när han bröt, när man stod och bröt arm, att han pussade den han bröt arm med. Och då blev han så chockad att man vann liksom anbrytningen. Så det testade jag några gånger på fritids, kanske till och med på dagis. Mm. Det var nog lite innan den värsta homofobin hade kommit in i livet. Mm. Mm. För det var på dagis, kallade inte vi varandra bög. Mm. Det hade inte riktigt, det var nog lite senare. Men för mig, jag kommer ihåg att det var någonting som var lite kittlande med det också, att pussa en kille på munnen och sen vinna anbrytningen.
Ja. Dubbel förnedring på något sätt. Du använde puss som ett maxmedel.
Ja. Det kom som en sån chock. För det, man var ändå i den åldern man tyckte det var äckligt att pussas både med killar och tjejer. Mm. Att det var lite så tjejbasil och kul. Mm. Men jag hade nog hellre varit bög som barn än liksom och att vara en hetero. Hetero var ju också liksom ett, inte ett skällsord, men att vara kär i tjejer och kåt på tjejer och sånt, det var riktigt tabu när
jag
var liten.
Just det, det var så här, när du varit en tjej kallat, man bara, nej!
Då hade jag hellre så här knullat en kille. Eller pussats med en kille, för det var ändå så här, ja men där är det, vi är bara kompisar.
Men det, för de killbaciller var inte riktigt stor grej. Tjejbaciller var ju så här, äckligt.
Jag minns det som att det var både, åt båda hållen, när tjejerna var så här, killbaciller. Fast sen var det i och för sig att tjejerna
mognade,
men att de jagade killarna sen och ville pussa.
Har vi tagit igen nu sen på äldre?
Trodde ni inte att det skulle komma som en sån hämnd?
Karma is a bitch.
Nej, men eller jag tänkte på, jag har ju haft ett förhållande innan när jag var typ 20. Och då så hade jag, var det,
Nu har ett var tionde år.
Ungefär. Och då så av en annan anledning så hade jag massa blåmärken på armar och ben. Mm. Och då sa min kille att jobbigt, kommer folk kanske tro att det är jag som har slagit dig. Mm. Blink blink, jag bara nej. På tal om lite homofobi. Alltså så, han var inte bög, men han var
bögig.
Ja, men han var androgyn, eller rättare sagt, han var en snäll kille. Mm. Han var väldigt väldigt snäll och alla visste det liksom. Mm. Och så på något sätt så tyckte jag ju att jag var bättre än honom då, för jag var det är ingen som skulle tro att du skulle slå mig, för jag skulle kunna slå dig. Alltså det var lite den istället. Och jag får så skamsvettning av det. Men det är också lite, det är ju väldigt stort maktmedel för tjejer att ha ett blåmärke till exempel. Ja, men det har vi pratat om, du och Simon, att din tjej skaffade en blåtira, alltså för en före detta tjej.
Skaffade en blåtira.
Ja, men för att kunna låtsas att det var du som, eller minns
jag vet inte. Alltså, det var så att först så gjorde hon det, så enligt henne själv gick hon in i en stolpe när hon var hög på ecstasy.
Okay.
Första gången.
Just det.
Och då tyckte hon det var roligt att säga att det var jag till sina kompisar och hålla dem på halster i några minuter tills hon avslöjade att det inte var jag. Men jag tyckte det var skitjobbigt, för att när vi gick på stan så tog folk för givet att jag hade misshandlat henne. Alltså folk som inte kände mig och så. Det var någon som hon tiggde en cig av någon, så sa den tjejen som hon tiggde ciggen av så här: ja, du får en cig på ett villkor, att du lämnar honom.
Jumping to conclusions.
Så jag tyckte det var skitjobbigt och tuppte med henne hur jobbigt jag tyckte det var. Men sen så gick, efter en månad eller mer, så försvann blåtiran helt. Och då var vi på en fest ihop. Den ballade ur lite. Jag sniffade lim i en källare och hon var iväg någon annanstans. Och sen kom hon tillbaks med en ny blåtira. Mm. Då Jag frågade vad har hänt. Nej, jag tyckte det var roligt att ha en blåtera, så jag och en annan tjej stod och slog varandra i ansiktet tills vi fick blåtera.
Jag tänker att det skulle kunna vara ett sånt, att hon hade börjat gilla den här makten.
Jag vet inte, hon tyckte nog det var coolt liksom. Svårt att avgöra exakt vad som drev henne till.
Alltså jag gillar att ha blåmärken, för det är ju på något sätt någonting som ger en uppmärksamhet också. Jag gillar inte att någon tror att jag har blivit misshandlad. Men jag vet när jag var liten och har bråkat med min bror någon gång, så hade han slagit mig på armen. Och jag visste att jag får inte blåmärken så lätt, så jag kommer inte få blåmärken av detta. Så jag så slog mig själv på armen jättelänge och jättehårt, bara för att jag skulle få ett blåmärke. Så min mamma skulle säga, nej men hörru, vad har hänt med dig? Jag bara, det är min bror som har slagit mig.
Det är sånt
här, Münchhausen by proxy.
Det är mer att man ljuger om
sjukdom. Men alltså att det är så besläktat. Att man
Münchhausen by proxy är när man gör det mot sina barn. Alltså så om du blandar blod i, urin, blod i ditt barns urin och lämnar in prov till.
Okej, är det by proxy?
Ja, det är när fast när du ljuger om dina egna sjukdomar är det nog bara Münchhausen.
Så det är blåmärksversionen av Münchhausen som du hade.
Yep, det kan man, det kan man säga. Men för jag fattar, för man får ju extremt mycket uppmärksamhet när man har blåtira.
Men jag gjorde slut med en dag efter andra blåtiran.
När hon slår sig själv första gången så lämnade du henne.
Men sen blev vi ihop igen och sen gjorde jag slut igen. Men det var ju ändå, jag tycker jag ville verkligen inte, att det var så trött på det liksom.
Min kusin råkade slå sin fru i ansiktet med en kofot. Ja, när de renoverade så skulle han slå sönder någonting, så stod hon liksom snett bakom. Så han tog sats bakåt, så slog han med den trubbiga delen liksom, slog han rätt på hennes näsben. Så det är liksom, det är lite svårt att vara så här, vad har hänt med dig? Eller, det är en kille som lagt det. Med en kofot. Det är lite deppigt, men det, mest kul.
Det skämtet då, som mitt ex sa, den här repliken som hon tyckte var rolig att säga. Så när hon frågade, oj vad har hänt? De sa att hon har blåtira. Det hon sa då var, det är Simon. Han är inte snäll mot mig. Man inser, det är ju roligt. Jag skrattar åt det, men också ett väldigt fruktansvärt taskigt skämt.
Ja, men det är extremt effektivt att bara säga så, nej det är inget. Ja, det är kul.
Han är inte snäll mot mig längre.
Men jag berättade för er också ju att när jag vid ett tillfälle bestämde mig för att nej, jag ska inte vara den här personen som slår sina kompisar. Det var någon gång i typ trean på gymnasiet, så bestämde jag för det. Bara, nej, jag ska sluta slå mina kompisar. Jag ska sluta slåss, punkt. Bra. Och sen så var det ett av kompisgängen jag hängde med som bara tyckte det var jävligt tråkigt. Så när vi var på en festival, vi var på Emmaboda, så tyckte de att det var så jävla deppigt. Så de bara, kom igen, varför slåss du inte? Jag bara, nej jag slåss inte längre. Och så var det en som slängde en full ölburk i huvudet på mig.
För att du inte var våldsam.
En oöppnad.
En oöppnad den ölburk.
Och det kan ju träffa dig som en tegelsten nästan.
Ja, ja men den träffade rätt så bra ändå. Det var liksom, på en ganska lugn del.
Alltså det var på den, om man träffar på mitten av den liksom, då kanske det är ganska mjukt.
Ja precis, det var inte en någon hård del. Men det var ändå en konstig reaktion för någon som verkligen försöker att sluta slåss. Och de hade dessutom uttryckt lite missnöje över min våldsamhet. Men det hindrar inte dem.
Ingen gillar förändring.
Nej, det är ju det.
Men det kanske är att de tyckte det var jobbigt att läsa av det då. De visste inte vad de hade där längre. Att de hade lärt sig hur du betedde dig när du var arg.
Ja, precis. Ja. Men jag var också lite den flippiga i det gänget. För de var ett gäng som jag liksom gästspelade i ibland. Så det var väl kul med en flippig vind. Och sen blev det lite otryggt och kanske lite tråkigt.
Ja, för om man tänker så i förhållande och sånt, att då kan det vara att man liksom försöker trigga igång att någon blir arg och skriker eller gråter liksom. Bara för att få någon reaktion. Alltså jag har varit med om så här, förhållande där tjejen och liksom, om man liksom, om det har varit lite kyligt och kallt, att hon har så här tryckt på knapparna bara för att jag ska kanske visa starka känslor eller något sånt, även om det är negativa känslor.
Ja, det måste ju ändå vara värre med inga känslor.
Ja,
det visar att man bryr sig liksom.
Ja. Mm. Ja, så kan det vara.
Men det, samma ex då med blåtiran, hon gillade också att provocera mig tills jag blev arg. Mm. Då, när vi träffades då och jag var 21, då hade jag liksom inte lugnat ner mig 100% heller. Då var det ändå, jag kommer att vara dock, så hon liksom rätade mig så här, hon kunde ju så här ge mig örfilar och sånt också. Och ibland, det var någon gång som hon tyckte så här, att, som jag sa, slängde in en stol i en dörr eller i väggen för att så provocerad. Och då tyckte hon så här, tyckte det var kul och skrattade åt det och ville visa sin kompis nästa gång försökte provocera mig inför henne så skulle se hur.
Det är det Bill Burr pratar om, att det är den makten som tjejer kan ha liksom, att de kan vara hur kaxiga som helst, men för om en kille så här är våldsam så är det liksom, det trumfar allt det andra så att säga. Att det hade varit skönt att kunna få vara så kaxig liksom.
Och någon gång så var det så att hon gav mig några örfilar och stod så här, fan, jag ger den tillbaks. Så gav jag några örfilar tillbaks och då kände jag så här, fan, nu har jag ändå slagit en tjej.
Jag blev den.
Och det kändes ju fel, men det var ju verkligen lika hårt som hon slog. Och det är bara egentligen liksom någon konstiga oskrivna regler som finns kring det.
Alltså låt säga att du skulle vara tillsammans
lagen
med hon,
oskrivna lagar.
Nej, det, vad heter hon, boxaren, svenska boxaren?
Om du skulle från Lund.
Om du och hon skulle vara tillsammans, då skulle inte de reglerna gälla.
För Krille Prun har en tjejkompis som är boxare som blev rätt framgångsrik. Jag vet inte om det är hon. Vi var rätt unga och då kände jag lite, men jag vet inte om hon.
Nej, jag vet inte. Alltså, jag kan inte namnet. Men någon, om det spelar ingen större roll egentligen. Bara att du blir tillsammans med någon tjej som är som är kanske UFC eller boxning eller något sånt. Då skulle ju inte de reglerna gälla riktigt.
Ja, för jag tycker det är väldigt problematiskt att det anses vara det värsta man kan göra som kille, att slå en tjej. För det antyder ju väldigt mycket att de är hjälplösa små väsen.
Ja, plus att det verkar ju inte vara några större problem med att misshandla en annan kille grovt.
Nej.
Så Paolo Roberto kan ju verkligen komma tillbaks och vara programledare och mysfarbror i TV trots att han har grovt misshandlat oskyldiga liksom.
Ja, exakt.
Man skulle kunna bara gå på styrka. Att man inte, det finns ju det, man ska inte slå någon som är mindre än en själv. Det
var rätt glasögon.
Men det var rätt vanligt när man var.
Man får inte slå någon med sin fel. Konstig regel.
Men det är väl egentligen det som är relevant. Hur
vikt kanske man ska gå efter.
Ja.
Fast eller så det är väl bra att man inte får slå någon överhuvudtaget egentligen.
Ja,
det kan vi väl börja med.
Men om man ska ta själva stigmat kring det, att så ska det ligga mer på
vikt
ja, än på
BMI. Eller fettprocent. Eller vad blir det, muskel. För att om någon är lite mer en överviktig kvinna, det känns inte så här att jag då som väger 59 kilo och har misshandlat en kvinna som väger 62 och är kraftigt överviktig, väldigt kort.
Ja, fast sen å andra sidan, det finns
flera. Du tycker det ändå?
Jag lyssnar inte på hela ditt exempel, för jag kom in på ett annat tankespår. Förlåt. Men ja, att det finns ju andra faktorer också. Mm. Och det är ju att killar är ofta starkare. Jag menar, jag tror Anton är starkare än jag. Jag tror att jag
får vi se en match
där vill ha en jävlig.
Nej, det vill jag inte. Snälla, inga övergrepp idag.
Jo, men det är
jag. Men det är du. Och jag tror att Simon också är det. Egentligen. Förlåt. men jag till exempel, jag tränar ju och det är inte du. Jo, det gör du visst. Just det, det gör du. Men då är det också ett dåligt exempel. Albin tränar inte.
Nej, det har han inte.
Jag tror att han är starkare än jag också. Ja, det tror jag. Och jag tror, för att man har mer grundmuskelmassa som kille. Och jag tror också att killar generellt är lite mer hämningslösa om man skulle slåss. Alltså Jag tror för att man är mer van vid att slåss som kille för att man har brottats mer på skoj generellt som barn och sådär. Så där är det ju visserligen så att kvinnor är lägre stående. Just på det sättet.
Jag var ju i ett sånt dilemma där i ett tidigare förhållande med en tjej då hon, alltså när jag skulle göra slut så blev hon väldigt våldsam. Och då är ju, alltså hon var så liten och nätt liksom. Men sen är det ju då, om man går, och så var det någon gång hon var hemma hos mig, jag hade gjort slut och då accepterar inte hon det. Hon var ju lite så här, inte helt i balans liksom i övrigt. Men då tog hon en kniv liksom och vakta så jag inte skulle få gå ut.
En brödkniv eller?
En brödkniv, men en sån vass japansk. Hon högg i handen också när jag försökte ta den från henne och sånt. Men där är det ju så liksom att under hela den grejen så var jag ändå så medveten om att alltså, jag kan ju liksom avväpna henne och liksom smälla ner henne rätt så hyfsat enkelt liksom.
Yeah.
Men om jag gör det, om hon hade varit en kille med den fysiken, så hade jag ju gjort det. Jag hade bara smält honom på käften.
Om det varit Jimmy.
Ja, men Jimmy är rätt stark.
Han är, okay.
Ja. Yeah. Utan här är det ju alltså motsvarande kanske en kille som skulle av fysik ja ännu alltså liksom om man tänker sig en kille som går i mellanstadiet ungefär så stark var väl hon.
Oj, vilken svagis.
Ja, jo.
Lika svag som hon var mentalt.
Nej, ja, nej, men då var det liksom att det var,
ja, det hade, var men då hade det hade inte sett bra ut i pressen.
Nej, det hade inte gjort. Och sen var det då att hon var så våldsam under den tiden när jag skulle göra slut också, så jag fick ju så här märken på mig. Men då som kille också säger man, det är lite pinigt liksom.
Ja, och det är också så jävla deppigt att det är pinigt att ha alltså avmaskuliniserande.
Ja, jag vet, jag gick så att hitta på stories för mina polare, så som tjejer gör, att de går in i dörren och sånt, att jag så här hittar på att jag hamnar i bråk ute och sånt liksom.
Men hon slutar med kniv.
Den slutar med att jag sa att jag skulle, just det, så var det, för då smällde hon mig så i huvudet då när jag skulle försöka gå ut.
Kniv i en hand, knytnävsslag i andra.
Ja, så smällde hon mig i huvudet, så mina brillor gick inte, nej, de gick inte sönder. Hon hade tagit sönder ett par andra, men så hade jag ett par till så och så låtsades jag då att de här andra hade också gått sönder. Så fan också, nu, det här var mitt sista par, jag kan inte se. Jag har ju en ögonsjukdom. Så låtsades jag, då skådespelade jag som att det här var hela världen för mig. Så att hon blev lite så här, oh shit, vad har jag gjort? Liksom att det här är inte bra.
Gick de sönder glasögonen och så?
Nej, första paret gick sönder, så hade jag ett par till. Så på dem fick en smäll till
det är så jävla sorgligt.
Då utnyttjade jag det, låtsades att de här glasögonen hade gått sönder och jag har inga andra par, så jag låtsades liksom att det var inte bra, det var farligt för jag har en ögonsjukdom, om jag inte har dem så kan det vara farligt liksom, jag skådespelar en sån grej. Så hon blev lite så, oh shit, nej det här kanske inte var så bra. Så då sa jag, fan, jag måste ha tejp så jag kan fixa det. Så gick jag ut i min hall och då låtsades jag leta efter tejp. Och samtidigt så bara tog jag på mig skor, eller jag tog inte på mig skor, utan jag tog skor, ett par mjukis och en t-shirt liksom, för jag hade bara så här, kallingar på mig. Hela det här gisslandramat, det utspelar sig över dygn hemma hos mig alltså. Så att jag liksom, jag har sovit under gisslandramat och sånt. Så då bara tar jag allt det och så springer ut i kallingar, kutar. Jag har inte min mobil, för den har hon konfiskerat. Så jag har ingen att kontakta liksom. Så jag,
men du sprang ut, hon sprang inte efter då?
Alltså hon märker det rätt. Eller hon märker jag springer ut. Jag tror inte hon sprang efter mig. Till saken hör också att då har hon ingen makt heller, för att om hon går ut och porten låses så har hon ingen nyckel till in igen. Så hennes bästa chans är kanske att stanna i lägenheten. För hon stannar i lägenheten, vet jag. Så jag kutar ett kvarter liksom i kallingar. Sen tar jag på mig då kläderna och skorna. Har ju ingen, kan inte kontakta någon, så jag springer hem först till en kompis, knackar på, ingen hemma där. Då springer jag iväg till ett internetcafé. Jag får den idén liksom, fan vad bra, internetcafé. Går på internetcafé, kontaktar Jimmy Pistol.
Min var, men var klädde du på dig någonstans?
Var på gatan.
Mm. Ja. Var det sommar?
Nej, det var, det här var i november.
Oh, ja. Mm. Så du sprang en bit tills du kände dig trygg och så.
Ett eller två, till jag vet att jag hinner. Här liksom hinner hon inte. Om hon kommer springa, då kan jag springa ifrån liksom. Mm. Ta på mig, in på internetcafé, snacka med Jimmy Pistol, för att komma hem till honom. Och ja, på den vägen är det. Sen
ringde du polis?
Nej, det gjorde jag inte. Utan mina, alltså, polisen hade redan varit, alltså veckan innan då. Det utspelade sig under en vecka egentligen liksom. Men det här var då egentligen då det här gisslandramat. Då var det egentligen slut. Men hon hade liksom lyckats snacka in sig att hon så hade förstått att det var slut, men att hon i varje fall ville ha ett ordentligt avslut och be om ursäkt och lite sådana saker för saker hon hade gjort. Och då var jag dum nog och släppte in henne. Mm. I hennes värld så var det väl att okej, okay, nu har jag, att det var liksom en chans att få mig tillbaks det, när vi sågs då. Det var hennes plan, och när den då inte funkar, så liksom blev det här gisslandramat då. Men hela den veckan var ju knasig. Det var, där var jag med om det också.
Och
med,
trasig.
Vad var det vi sa, förutfattade meningar när hon så här en vecka tidigare hade så här försökt förklara sig när jag hade gjort slut. Då var vi utomhus. Så sa jag, nej jag vill inte mer, vill inte. Så gick jag, så springer hon i fatt liksom. Och hon har redan där blivit lite så här våldsam.
Mm.
Och sen så bara till slut liksom, så blir jag inte av med henne. Så då bara kutar jag därifrån liksom.
Mm.
Så kutar hon efter. Och då kommer det en bil. Och de bara antar att jag har gjort något mot henne.
Mm. Och du har hennes handväska.
Så hon får hoppa in i den bilen. Mm. Och de kör ifatt mig och börjar ropa åt mig. Så jag får gå in på en jävla kyrkogård och gömma mig livrädd. Liksom. Vet inte vad det är för jävla galningar hon i den bilen.
Ja.
Nej, så det var ju en dramatisk vecka det där. Mm. Men
hur slutade sen, eller jag har ju hört det innan, men hur, hon var kvar i lägenheten.
Ja, och då jag kontaktar mina föräldrar. Alltså, för hon har redan där, hon har varit inne på psykakuten en gång under hela den här veckan.
Mm.
Hon har varit inne på psykakuten, ambulansen har varit och hämtat henne, för hon har suttit och skurit sig och sånt liksom. Och jag har ett sånt meddelande som jag också har sparat, för att det var rätt jobbigt, eftersom att ja, men man är ju som kille i lite utsatt position där, för att alla liksom, är det våld och högljutt bråk liksom, så alla antar att man kanske själv är den som, att man är en sån
förövare,
ja. Så jag sparade det här som han, ambulansföraren, hade skickat ett sånt långt meddelande, hittat mig på Facebook och skickat liksom sånt långt meddelande om att det här, alltså, du måste lämna henne, hon kommer fortsätta. Och,
skickade han det som privatperson?
Som privatperson, ja precis.
Oj, fan vad ball.
Ja, så det har jag sparat också. Så...
Du kontaktade dina föräldrar?
Jag kontaktade mina föräldrar, så fick de åka och hämta henne i min, för då var hon var kvar i min lägenhet då. Så de åkte och
hade du berättat, de hade aldrig träffat henne innan?
Jo, de hade träffats lite hastigt. Mm. Men det var första gången de träffades på riktigt, var när de åkte och hämta henne. Så jag fick berätta hela storyn för mina föräldrar.
Men var hon lugn då när de kom och hämtade henne? Hej.
Ja, då var hon nog rätt lugn. Liksom, det var väl obehagligt att de kom. Mm. De körde iväg henne till någon av hennes kompisar.
Mm.
Och sen var det inte så mycket. Jag var i Trelleborg, för att hon var ju liksom och liksom knacka på utanför min lägenhet och sånt liksom, så jag ville inte vara där inne.
Mm.
Så jag var hos mina föräldrar i Trelleborg då under en vecka eller två. Tog kompisar dit, Arman var där. Jag hade trevlig vecka där. Min farsa började skämta om det. Han började säga att de får stryka av tjejer, vet du.
Ja, vi hade ganska nyligen lärt känna varandra. Eller vi har känt varandra ett halvår kanske. Eller?
Ja, något sånt, ja. Mm.
För fan att jag inte riktigt fick tag på dig under den här perioden. Eller var jag i Japan då? Eller var jag i Sverige? För jag kommer inte ihåg.
Jag minns inte riktigt. Mm. Alltså, jag minns inte riktigt hur du...
För jag kommer ihåg att jag var i Japan i 3 månader. Ganska tidigt när vi var kärnarna. Mm. Och kan ha infallit då. För det var med på att du kan inte svara på så mycket mejl liksom under en period.
Det tog rätt lång tid också att så här innan man så här, snackade öppet om det också. Jag berättade liksom för mina närmsta, du var inte en av mina närmsta då heller.
Man.
Så berättade för mina närmsta då när det var lite liksom när det ändå var kört. Jag tycker det kan, för det kan vara lite, det är lite dumt att snacka skit om den man är tillsammans med när, för sina kompisar.
Medan man är ihop
eller innan man vet, alltså när det är så stora saker, innan man vet riktigt hur det kommer att vara. Så,
om man skulle bli ihop igen.
Ja, precis. Mm.
Ja, man vill ju kanske inte, alltså man är ju ihop. Man blir ju ihop av en anledning, så man vill kanske inte hänga ut någon samtidigt. Och så, alltså nu i efterhand, så inser man kanske hur vidrigt beteende det var.
Ja,
men det är ju svårt att se när man är i det ofta.
Så om ni undrar varför jag hatar tjejer i alla mina låttexter.
Det var ju snarare hörnan eller ägget, att hon kontaktade väl det efter hon hade hört dina texter.
Ja, så kan det vara.
Detta är å andra sidan en väldigt bra anledning att vara feminist. Mm. För man vill ha likställning mellan könen.
Mm. Mm.
Och då det kommer ju medföra också att kvinnors misshandel av män tas på lika stort allvar som tvärtom. Mm.
Fast jag tycker nog inte lika stort allvar. Jag tycker lite mindre allvar.
Men om du hade varit svagare.
Jag kände liksom så här liksom att jag stigmat sin grej liksom, men jag kunde ändå smälla henne och dra. Om hon hade varit en stor så rysk bodybuildare.
Om det varit ombytta roller så hade vi ju inte skrattat en enda gång under det här avsnittet. Nej, det hade varit extremt mörkt.
Jag tror jag hade skrattat om jag berättade.
ifall du hade skrattat. Berättelse.
Ja.
Så jag tycker lite mindre allvar.
Men hon hade fortfarande kunnat hugga dig i magen.
Men det är ju samma regler. Alltså, samma lagar gäller ju egentligen. Det är inte så att...
Ja, men man hade väl kanske varit mer anmälningsbenägen och i ett gisslandrama. Men såhär, man, som tjej hade du varit så... Varför ringde du inte polisen? Mm. Men nu är det lite så här, nej okej, det är klart. Ja, du hade ju kunnat nita henne. Det ska ju inte vara på ens personliga ansvar heller att man ska kunna nita någon. som så ja, men du behöver inte polisanmäla om du hade kunnat nita dem. det är ju skevt också. Tycker jag.
Ja.
Men det ligger inte på dig, Anton. Det är inte ditt fel.
Nej.
Men ni är ihop idag?
Mm, vi är lyckliga idag.
Ja. Så det känns ju dumt att hänga ut henne så här nu.
Jag hade ju några sådana, inte alls lika grova, men ändå. Jag tecknade medan jag var tillsammans med den här tjejen med blåtiran och allt det jag
nämnde. Tjejen med blåtiran.
Och allt.
Jag höll på att teckna på min första seriebok, Turist. Och den här tjejen var även väldigt svartsjuk.
Mm.
Hon alltså även med grejer då som
ifall någon förflutna.
Ja, så om en polare berättade att jag hade hånglat med någon på nyårsafton 2 år innan jag blev tillsammans med henne, så blev hon arg på mig.
Mm.
Det var ganska ologiskt, men och liksom, och när jag hade tecknat den boken, serieboken Turist, då är det väl så här liksom större delen självbiografiskt. Den är lite kryddad, lite saltad liksom. Men det finns ändå så här sexscener i den. Bland annat där jag slickar en tjejs fitta och sådär.
Mm.
Och jag visste att hon skulle bli förbannad över det.
Deppigt.
Vad var deppigt?
Att man inte ska få ha gjort någonting innan. Eller så här, deppigt för alla i situationen.
Men det var ju inte så att jag sket i att ha med den scenen i boken.
Nej.
Bara för det. Så jag fortsatte teckna. Sa inget till henne om den. Liksom bara tecknade när hon var med. Och sådär. Men sen så när väl boken var ute så var det ju lite svårt att hålla det hemligt.
Ja.
Och då började hon, då hade jag fått liksom min upplaga hem, så då började hon bläddra igenom den lite. Och då gick hon och hämtade en stavmixer, en sån vit hårdplats, och började så slå mig med den.
Vadå, hårt?
Jag är ganska hård.
På din kropp?
Jag skyddar mig med armarna liksom.
Men herregud.
Och sen var det något annat tillfälle när jag var rätt mycket så här, ja, men det här, jag jobbar hemifrån, jag sitter här och tecknar. Mm. Så jag säger, så någon gång så vill jag så här, men nu behöver jag jobba liksom, du får gå ut. Och det, då vägrade hon vid något tillfälle. Och gå ut, och då sa, men fan, jag gör det nu liksom. Och så började jag liksom försöka putta ut henne. Men då kom hon in igen och så tog typ, först började hon kasta en linjal, sen kastade hon en flaska olivolja, en glasflaska på mig. Och sen började hon typ en stol och började slå av mig, men jag sa, bara svinga den när jag så här, satt i sängen.
Men alltså, en väldigt osympatisk sida hos mig, det är att när jag tänker på så här, att jag aldrig har varit i något förhållande där en kille har misshandlat mig, jag har aldrig blivit våldtagen, jag har aldrig blivit utsatt för några sådana grova brott.
Mm.
Så tänker jag ibland, det måste vara fruktansvärt, vilken skön slump att det aldrig har hänt.
Mm.
Eller är det en slump? Det är en liten del av min hjärna som säger, du är kanske inte bara så störig. Men det är ju mitt nedärda kvinnohat som kikar fram. Men det är ju skönt att ha sluppit det. Speciellt när jag hör hur vidrigt ni också har haft.
Ja, och det finns ju säkert... alltså, ja, men det är ju så liksom, att man kanske söker sig till en viss typ som är, och den typen i sin tur är mer benägen och vara våldsam. Alltså,
ja, men jag har sagt lite noll typer. Så jag har inte haft förhållanden liksom. Nej. Så då är det ju väldigt liten risk.
Eller?
Ja, men jag är i ett förhållande nu. Ja, men innan var jag ihop med en kille i 2 månader när jag var alltså, det jag har inte haft många förhållanden.
Nej.
Förlåt att jag sa att jag inte har haft förhållanden.
Jag förlåter dig inte.
Okej.
Okay.
Jag slänger en olivoljaflaska på dig.
Ja, men jag hade väl en period då det var rätt mycket såna alltså, jag skulle säga, trasiga.
Och knasiga.
Trasiga och knasiga flickvänner. Eller så här, men lite, var, ja, de lite flippiga.
Alltså, kontakta dig idag om de hade hört dina låttexter.
Ja, dels det, och dels att det kanske var lite liksom min typ liksom. Så nu är det inte så längre.
För länge sedan så var vi på en festival ihop, då Anton också, det var en tjej som bara såg så jävla trasig och galen ut. Och du var så här, jag är ändå attraherad av henne. Och så, ja. det var liksom ganska så här, snygga, normala tjejer som hade stött på det under den festivalen. Och så, nej, jag är inte intresserad. Och så hittade du någon sån som såg ut som en riktig fuck-up som skulle kunna förstöra ditt liv.
Ja. Och så kände du, jag förstår verkligen den grejen med så här, tjejer som söker sig till såna bad boys eller flipp... Alltså, men sen så nu har jag vuxit ifrån det, om man nu säger vuxit ifrån det, eller så jag har gått vidare från det i varje fall. Mm. Att nu så är det, nu är det rätt som motsatsen till min typ
klipp.
Det är att jag står under knivhot.
Du säger att du har varit i bråk med några killar på stan. Det var 20 av dem.
Nu är jag så kissnödig så jag kallar gärna det här avsnittet en dag.
Mm.
Oj.
Ja, då gör vi det.
Då gör vi det.
Tack för att ni ville vara med i vår podcast.
Våld i nära relationer special.
Ja.
Har ni inte redan haft en sån? Kommer jag att tänka på under tiden.
Det har vi kanske.
Det känns som att Albin hade
våld i nära relationer 2.
Ja. Det var jättekul att vara med.
Hej då.
Hej då.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.